Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Det här är Utanför murarna, där jag och Josefin Freje träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. Det har beskrivits som ett av Sveriges värsta tortyrmord. År 1995 utsattes ett par i Malmö för en brutal och utdragen misshandel som slutade med att de båda miste livet efter flera knivhugg och avskurna halsar. Jag har träffat kvinnan som tillsammans med tre män dömdes till livstidsfängelse för morden. En sexbarnsmamma som satt i en cell på Hinseberg då hon fick beskedet att hennes ena dotter dött. Sammanlagt har hon suttit i fängelse i runt 20 år efter återfall i brott. Men nu är hon ute och från att tidigare hävdat att hon inte ens var på mordplatsen berättar hon nu för första gången sin version om vad som har hänt.
Han säger till mig att jag ska gå in med henne på det andra rummet. Säg ingenting, skrik inte. Gör ingenting. Liksom. Jag visste inte vad jag skulle göra. Efter en vecka hittar de döda.
Jag vet inte vad jag ska förvänta mig när jag ringer på dörrklockan i en förort till Stockholm. Jag ska träffa en av de första kvinnorna i Sverige som döms till livstid för mord. Offren var en 27-årig kvinna och hennes pojkvän på 38 år som hade kokainskulder till kvinnan som nu ska öppna dörren. Jag föreställer mig någon form av mafioso gudmoder. Men framför mig står en liten dam med grått hår, typ 1,50 hög och visar leende in. Hon ser ut som vilken mysigliten latinomormor som helst. Men dubbelmorden hon döms för är allt annat än mysiga. Jag har valt att kalla henne Bianca. I vanliga fall utanför murarna är alla med sina riktiga namn. Men här måste jag göra ett undantag med hänsyn till brottsoffrens anhöriga och att Bianca riskerar att bli av med jobbet för det hon nu ska berätta om. Dubbelmorden och tiden som yrkestjuv. Men först, en rundvandring i hennes lägenhet. En maskin spottar ut vad jag tror är fuktig luft. Det är lite som att gå in i en miniatyr av ett kvinnligt palats från filmen Scarface.
Oj, oj, oj. Shit. Värsta baren här inne. Mörkt träbar. Skinnstolar. Glitterträd. Väldigt många kuddar och en självlysande budda. Och diskokula. Och oj, en typ diamantisbjörn som är en lampa. Det var fint.
Ja.
Hur mycket roliga saker du har.
Ja, jag har roliga saker.
Hur mycket stöldgott?
Nej, nu här till koppan.
Jag kommenterar inte.
Nej.
Vi sätter oss vid köksbordet och tar det från början. Bianca flydde som tonåring med sin familj från Chile vid militärkuppen 1973. Hennes pappa hade jobbat för senaten och för den president som kuppades och mördades. Allt såg till en början ut att bli ett vanligt svenssonliv i Sverige.
Jag hade ett jättebra jobb. Alltså. Jag jobbar också som personlig assistent och jag jobbar för autism. Och sen jobbar jag inom kommunen också ganska länge inom vård. Alltså för att jag är undersköterska, fast man inte tror det. Något bra har jag.
Sen kom kärleken. På ett litet café i Lund där latinamerikaner brukade hänga träffade hon mannen med stort M. De gifte sig och uppfostrade tillsammans 6 barn. Det första barnet hade Bianca fött när hon bara var 14 år.
Vad var det som lockade då? Alltså, hur kom du in på det här med brott?
Jag vet inte, Lund är väldigt speciellt. Det är en liten yta, eller vad ska man säga, det händer mycket grejer där, du vet. Det är liksom det är nästan hela Lunarborg universitetet och det finns mycket, alla är ute på kafeteria och de tar det ena, de tar det andra och Mycket liv, alltså mycket fester.
Vad tror du det är inom dig, eller vad var det i dig som gjorde att du hamnade där? Liksom, i
till och med nu tänker jag ofta om det. Mm. Liksom, vad är det som har gjort att jag blev sådär? Är det han som gjorde det? Är det han som var dålig sällskap? Är det han som gjorde att jag blir mer och mer liksom infiltrerad i den där miljön? För det är inte min grej. Egentligen är det inte min grej. Jag är helt annorlunda. Jag gillar att göra andra saker, du vet. Mycket, jag vet inte. Jag tänker fortfarande liksom, varför det har blivit... Nej, det kan jag inte svara så, för det vet jag inte. Och jag kommer från bra familjen också, för de flesta människor säger nej, alltså det, man har haft en dålig tubväxt, det där är skitsnack liksom. Jag kommer från en bra familj liksom. Aldrig har haft en sån där fattigdom eller någonting, du vet, aldrig.
Ett av Biancas första brott som hon åkte fast för var att smuggla 1,5 kilo marijuana från Danmark. Hon var då gravid i 8:e månaden. De på jobbet inom vården trodde att hon var mammaledig, inte suttit i fängelse. Men det dröjde inte länge förrän Bianca och hennes dåvarande make bestämde sig för att kontrollera kokainhandeln i södra Sverige.
Innan mordet hände, då sålde vi koks.
Ganska stora mängder, eller?
Ja, det var ingen som hade det i Lund, liksom, så vi var... Och det var inte vi som sålde den. Liksom. Vi har andra springpojker som vi kallar dem. Det var de som gjorde för det. Jag har inte tid med sånt här, du vet. Nej. Men det var ganska poppis, för att det var inte en enda som hade koks på den tiden. Då hade vi bara i Malmö. Vi sålde det i Malmö, i Lund alltså. Mm.
Var det lite som en sån drogvaron då?
Alltså, ja, du vet, alltså, vi gick på vissa ställen i Malmö, du vet, de kunde stänga hela baren när vi kom liksom, för att när vi betalade liksom, okej, vi gjorde så, vi festade på det Grand Hotel. Vi festade liksom sådär, vi kunde ta liksom helgen och presidentsuite eller sådana saker, du vet. Det var det, jag menar liksom snabba pengar, det var, och sen att jag har en bra jobb alltså, också, och han också.
Det är ju som att ni hade liksom verkligen dubbelliv.
Ja, det var en dubbelliv alltså. Mm. För mig det var en dubbelliv, för att det var ingen som trodde liksom som... Du vet, efter jag hade två tjejer som vi var ganska nära där på detta jobbet. Alltså vi kom jättebra överens. Men sen när jag hade gjort mitt straff, det gick många, många år. Då kommer hon gående, hon ser mig så kramar mig. Vad har du tagit vägen? Jag har velat liksom veta om dig hela tiden, men jag har inte kunnat veta hur vi kan vägen. Men jag visste att du inte, då sa jag till henne, men du sa allting, jo jag vet, men jag vet att du inte har gjort någonting. Liksom, jag känner dig, du är inte kapabel att göra sådana saker. Du bara tittar, nej.
Alltså, right.
Nej, men döda människor.
Sedan dubbelmorden för 27 år sedan har Bianca alltid hävdat att hon är oskyldig. Hennes försvar har varit att envis hävda att hon aldrig var på mordplatsen den här natten mot 4 juli år 1995, när två människor under brutala former förlorar sina liv. Här, utanför murarna, kommer ni för första gången få höra en annan version, den som Bianca hävdar är sanningen. Att hon faktiskt var där under mordkvällen. Och vad som egentligen hände. Jag vill betona att detta är Biancas berättelse.
Jag har inte rått om där människor. Inte, absolut inte.
Det ser inte ut så i domen.
Nej, det ser ut att jag är den värsta. Mm.
Jag läser ur domen. Ett par har en skuld till Bianca och hennes make. Tillsammans med två andra män tar Bianca och maken en taxi från Värnhemstorget i Malmö. När de fyra kommer fram släpps de in av det inte ont anande paret. En 27-årig kvinna och hennes 38-åriga pojkvän som bjuder på vin. Det läggs fram linor av kokain, musiken höjs och paret har mindre än ett par timmar kvar att leva.
Jag var den första kvinnan på den tiden som hade fått livsstil. Alltså. Så du kan tänka mig, jag kom med foto och allting. Du vet, mitt jobb. Alltså, allting fick veta. Nej, de blev chockade. Liksom, att jag! Ja. För att det var ingen som trodde att... jag som säger skinner bedrar. Liksom, att jag skulle vara en sann. Dessutom det står för dubbelmord. Alltså, och de hade hittat kockar. De hade hittat... Jag vet inte hur mycket mängder de sa. Liksom. De hade hittat pistolerna. De hade hittat det ena och det andra. Liksom.
Bianca slår i köksbordet medan hon berättar. En av de tre männen som var med under morden vittnade emot de andra tilltalade i rättegången. Han fick 10 år. Bianca, hennes dåvarande make och den sista mannen som var med fick livstid.
Han är godfader till mina barn. Och sen den andra som kallade, han är död nu.
Är det en slump?
Ja, jag är en slump. Jag vet inte. Han är död i Malmö. Alltså, det är några år sedan. Uh-huh. Men han dog.
Men vad var det här? För det var ju ett par som mördades, va?
Ja, det var ett par som en kille från Uruguay och hon svensk.
Mm. Mm. Och varför skulle de behöva dö?
För att de hade skulder. De hade inte betalt det. Det var stora skulder. Och,
för kokain då?
Ja.
Eller?
Ja. Mm. Det var för kokain.
När vi sitter där och pratar i Biancas kök berättar hon att hon är besviken på sin före detta make. Som hon säger erkände morden för några år sedan. Hon tycker han skulle erkänna direkt så att hon skulle få ett mildare straff. Men när jag läser domen står det klart att bevisen mot Bianca var starka. Förutom att en av de åtalade berättade precis allt som hänt och att uppgifterna kunde verifieras så kunde Bianca kopplas till platsen med vittnesmål från en taxichaufför och de mobiltelefoner som stod i hennes namn. Den åtalade som
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
När det är mot de andra berättar också att Bianca var på plats medan de två offren blev misshandlade och bad för sina liv. Men hon fortsätter att lägga skulden på sin exmake.
Vad är din beskrivning av vad som hände där?
Nej, vad som hände, jag var ju där på platsen. För att han tvingade mig att jag skulle gå dit liksom. Att jag skulle se vad som skulle hända liksom. Och du ska vara med alltså.
Mm. Var du rädd för honom? Alltså var han våldsam eller alltså?
Jag var inte, jag vet inte, men jag var rädd för honom liksom så, men jag hade respekt för honom. Det är ju skillnad liksom. Rädd, jag kunde vara lite rädd också ibland liksom. Han kunde bli lite tokigt ibland också.
Den första planen var inte att slå ihjäl paret, utan att få det att se ut som en överdos. Men enligt Bianca spårar hennes exmake ut kort efter de kommit in i lägenheten.
Det är en sån moment som jag står i rummet så där.
Helt stelfrusen.
Ja, och sen han säger till mig att jag ska gå in med henne på det andra rummet liksom. Och jag går in och sen jag står snälla. Då det lugnt, säger ingenting, jag skriker inte. Gör ingenting liksom. Jag visste inte vad jag skulle göra, om jag skulle springa, om jag skulle stanna där.
Men Bianca stannade. Hon säger att hon var i lägenheten i cirka 45 minuter. Men att hon mest satt inne i sovrummet med den 27-åriga kvinnan. Hon hör hur det är fullt tumult i vardagsrummet där Biancas make misshandlar den 38-åriga mannen.
Jag säger till henne, stanna där inne, så går jag ut och kollar vad som händer. Ja, det värsta. Och sen jag tar mina grejer och drar därifrån.
Bianca hävdar att dödandet ska ha skett efter hon har gått.
De kunde ha dödat efteråt liksom. Jag var så rädd så jag trodde jag skulle skita på mig. När jag hörde tumulten och grejer liksom, blommorna ramlar och då tar jag mina grejer och går liksom.
Om Bianca var där när de sista dödande slagen och knivhuggen utdelades går inte att utläsa ens från domen. Men tingsrätten anser att det inte spelar någon större roll. Alla fyra tilltalade, inklusive Bianca, främjade morden genom sin närvaro.
Och sen den där, vad heter han, den pistol han fick i pannan.
Pistolen som Bianca pratar om hade använts för att spräcka den 38-åriga mannens pannben.
Då sitter jag där, det sa jag. Men han svimmade bara på soffan liksom, det blev ingen blod eller någonting.
Men slog du henne någonting eller så för att hålla fast henne?
Nej, aldrig i livet. Nej, ingen av dem. Jag har inte rått dem på något sätt. Tvärtom, jag försökte och lugna ner henne. Hon var också skakig och hon visste inte vad som skulle... Inte jag heller, jag väntade mig aldrig heller det skulle bli någon sånt. Liksom. Jag trodde att de skulle bli liksom, okej, nu jävla får du betala liksom, och sådär. Liksom. Men inte att de skulle dödas. Liksom. Nej.
Det verkar vara ganska mycket våld.
Ja, jo, det var våld. Jag hörde mycket skrik och grejer. Jag fattar inte polisen kom liksom... Alltså med så mycket jul och så mycket grejer, du vet. Mm. Det förstår jag inte.
Den 38-åriga mannen hade flera sticksår och avskuren hals. Den 27-åriga kvinnan hade skador av slag och knivhugg mot huvudet, armarna, bålen, benen och halsen. Båda offren hade avvärjningsskador. De hade alltså försökt överleva. Domstolen skriver... De brutala morden torde ha medfört svårt lidande samt kraftig dödsångest för offren. Citat. Var och en av de tilltalade har främjat gärningen genom sin närvaro, varigenom det numerära överläget säkrats såväl fysiskt som psykiskt.
Känner du ett ansvar att du inte gjorde någonting för att hindra det?
Nej, jag gjorde ingenting för att hindra. Jag var så rädd själv så att jag kunde inte hindra någonting. Kanske de hade dödat mig, inte vet jag liksom. Men nej, det kunde jag inte göra det. Nej.
Kunde du inte ringa polisen?
Så långt tänkte inte jag. Och jag hade ju mobilen med. Ja, det är klart att jag hade mobilen. Men det var på den tiden man kunde inte använda mobilen för att de kunde se. Liksom, och det är därför vi torskade på den där mobilen. Liksom.
Ja, de hade kollat masterna eller?
De hade kollat liksom för att om du är på en station liksom, och jag hade min mobil, hans mobil och den där tredje, den där springpojken, det står alla på mitt namn, du vet. Och de kunde se att vi ringde till varandra hela tiden under det brottet liksom också, du vet. De ringde mig och sådär. Va? Så att det var därför vi inte det vi torskade egentligen. Det var på grund av katterna, du vet.
Katterna?
Ja.
Berätta om katterna.
Jo, det är så att hon... här är en katt och sen de hade fått kattungarna liksom och efter en vecka hittade de döda. Och den där kattmamma då var hon ute. Det verkar hon gick ute, hon var ute då när detta hände liksom. Och mamma, liksom, hon jammade utanför liksom och ville komma och försökte utanför dörren och en granne som hennes barn brukar gå in och läcka med de där kattungen. Då knackar hon och säger hon att dörren är öppen. Det var hon som upptäcker allting.
Så det var kattmamman då som ville komma in till sina ungar?
Till sina ungar.
Och så...
om hon inte hade haft katt, jag vet inte hur länge det hade gått. Alltså.
Två människor brutalt mördade och ett gäng svältande kattungar. Det var alltså vad som mötte grannen en vecka efter morden. Det är svårt för mig att få ihop bilden av Bianca, som ser ut som en snäll bullmormor, med de fasansfulla handlingar hon är dömd för. Varför gjorde hon det här?
Jag var så kär, liksom, så för mig det var precis som jag sa upp till honom nästan, liksom sådär, du vet.
Men Anna, ändå det är två människor som har mist livet och de anhöriga smärta och så.
Ja, jag vet.
Hur tänker du om det?
Jo, jag tänker på det. Alltså, det har jag också tänkt. Liksom, starka föräldrarna. Han har lämnat barnet liksom. Och alltså, hade inga barn. Men han hade barn. Han hade barn.
Jag vet inte vad jag ska tro om Bianca. Innan har hon hävdat att hon aldrig var med på mordkvällen. Nu säger hon att hon var där under minst 45 minuter. En sak går inte att komma ifrån. Om hon hade agerat annorlunda skulle de två brottsoffren kanske ha levt idag.
Har du dåligt samvete för det som har hänt?
Ja, det är klart att jag har det. Det är klart, självklart. Självklart så tänker jag ofta liksom att fan, varför? Men jag kan inte göra så mycket nu liksom, för att det har redan hänt. Liksom. Men till exempel om det skulle bli samma situation nu. Alltså nej, glöm det. Jag skulle säga nej. Absolut, det skulle aldrig liksom komma i mitt huvud liksom och göra någon sån sak liksom.
Mm. Det hade gått därifrån med en gång.
Ja, nej, jag vill inte ha med detta att göra. Hej då, hej hej. Mm. Eller jag hade berättat liksom, eller kanske jag hade gått till polisen eller jag hade gjort kanske någon annan sak liksom, men inte absolut inte det jag gjorde då.
När du fick den här domen då, livstid, kommer du ihåg den känslan liksom när du fick domen?
Alltså en plit går där in på rummet, alltså sådär, vem som helst här. Jag säger, vad är det? Ah, du har fått livstid ute. Jag tänkte, va? Och jag blir också helt tokig. Då blir jag första gången helt tokig där i häktet.
Bianca slogs under allt som fanns i cellen. Hon beskriver det som en av de mörkaste dagarna i sitt liv. Då både hon och hennes make fått besked om att de fått livstid fick de dock träffas en kort stund samma dag.
Och första gången jag träffade honom efter 1,5 år. Oj, och han var också så spinkig och smål, du vet. Alltså han var helt... Uh-huh. Jättespinkig var han, du vet.
Hur var det? Var det dålig stämning mellan er eller var det skönt att ses?
Nej, det var ingen dålig stämning liksom. Det var mycket grått och grejer liksom sådär och vad är det som hade hänt? Och vi skrev till varandra liksom varje dag, du vet. Vi kunde ha brev, så jag hade, när jag kom därifrån, jag hade en sån bunt av brev, du vet, för att vi skrev varje dag liksom, han till mig och jag till honom. Och vi behövde inte sätta... frimärke på det, men det var på samma ställe. Va? Så de kunde bara, liksom bara lämna det till honom och sen lämna det till mig.
För att kommunicera i häktet skrev Bianca och hennes man också på matbrickorna som tog cell till cell.
Och sen vi skrev på brickorna, jag skrev lite sådär, liksom, sådär.
Meddelande
till mig. Och du vet, han sa en gång till mig, skriv inte på meddelande för att folk läser det, finns folk som kan spanska och sådär. Likaså den där biblioteken, man kan också skriva där, du vet, och tur kanske han kan se hur den spanska boken det står. Liksom. Mm. Men han fick sådana meddelande också. För att som sagt, jag var så kär. Jag var jättekär i honom. Liksom. Han sa till mig, kan du stå på 2 ben? Det gjorde jag. Liksom. Kan du göra det? Jag gjorde allting för honom. Liksom. Allt, du vet.
Livstidsfängelse. En ovanlig dom och ännu ovanligare för kvinnor. Bianca satt sin första tid på Hinseberg. Det är Sveriges största kvinnofängelse med säkerhetsklass 2, vilket är den högsta säkerhetsklassningen som finns för kvinnliga fångar i Sverige.
Jag fick åka hela vägen, du vet, med handboj och liksom, jag kom nästan svullna liksom fram. De fick inte ta av det. Jag tänkte, varför gör ni inte det? Jag är inte våldsam. Det står ju på mina papper, du säger jag är ingen våldsam person eller jag ska springa eller så, nej.
Är det ändå dum förmod?
Ja, jo, men det är det. Det kanske det är därför de trodde jag skulle göra något hemskt. Men i alla fall, när vi kom dit och bara ser de där jävla dörrarna. Alltså, man kommer fram och öppnas sen lite till och man ser alltid liksom sådär, wow, liksom, vad fan är det? Och sen en dörr till och det öppnar sig så kommer man in till någon kontur där och du måste klä av dig och lämna alla dina grejer och sen får du ett nummer. Och jag vägrar, jag var så tuff, du vet, så jag vägrar liksom, jag vill inte ha kläder, jag vill inte ha någonting med mig liksom, för att du får en lådan full med liksom med gympadojor liksom, allting, för att du får inte ha eget där inne, du vet. Och jag vägrar, så nej, jag vill inte ha den skit liksom, jag vill inte ha det. Jag var så, vad skulle jag säga, så hatisk liksom för det som hade hänt. Och jag var...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Uff, jag var väldigt bitter och hatisk. Alltså, jag var jättedum i fängelse också.
De farligaste och mest rymningsbenägna kvinnorna bor på en särskild avdelning på Hinseberg som kallas för slottet.
Vi bodde på slottet, vi som hade långt straff. Och sen de andra bodde i små baracker där nere. Du vet. Så när vi kom så där och de bara tittade så sneda på oss. Du vet. Mm-hmm. Och sen dessutom jag var...
Jag kommer.
Och sen var jag liksom, vad heter det, i förtroenderådet och jag hade tidspromenad. Jag kunde gå ut och handla med plitarna, men jag var ingen kallare. De tyckte om mig liksom, mitt sätt att vara liksom. Jag var jätteglad liksom, gjorde gympa, vi gjorde allting liksom, tränade och bara skrattade. Vi lagade mat, tiden gick, fast det var mycket bråk.
Ja, bråk var det. I flera tillfällen slutade med att Bianca behövde skiljas åt från de andra intagna. Som när hon misshandlade en kvinna som efter det var livrädd för henne.
Isolering nästan 6 månader på grund av att jag bråkade med någon. Och hon var så rädd för mig så jag fick vara nästan... Vilken tur att hon mockade liksom, annars hade jag suttit hela straffet där.
Bianca berättar att hon som livstidsdum mördare hade respekt inne på fängelset. Trots att hon är typ 1,50 hög.
Men jag är ganska tuff i mig själv, du vet, jag är ganska stark, tack och lov. Mm. Jag är stark, jag är inte sånt där liksom. Nej, jag var ganska tuff när jag kom dit liksom. Och jag visste inte att jag var så känd heller när jag kom dit. Du vet, alla såg upp till mig, jag vet inte varför, fråga inte mig. Alltså du vet, jag var mycket på isolering och sådana saker på grund av dem så att jag vill ta över liksom. Ingen, och alla är rädda för mig och det ena och det andra. Jag ska snacka skit liksom, vad är de rädda för mig liksom. Mm. De tar inte för sig med det jag liksom, det är skillnad.
Var det också så liksom att du behövde, i och med att du var den här livstidsfången, att folk försökte liksom utmana dig?
Ja,
för att kolla det, liksom, hur tuff är du egentligen?
Jo. Men det är mycket det. Alltså, som sagt, jag tror 1, 2, 3, 4 bråk hade jag, alltså ordentliga bråk. Som sagt, en gång satt jag nästan 7 månader i isolering. Jag bröt mig den där fingret, du vet. Ja. Och du vet, alltså, vi jobbade på tvätten och sen varje gång när vi kom till tvätten det fanns en kineser som bara sprang liksom rakt fram när maten skulle komma för att hon skulle ta den bästa maten. Du vet. Mm. Och jag lackade till det slut, jag blev lackig så lägg av liksom, du måste vänta alla tar. Du tar allt liksom, du äter allt. Och hon var så spinkig du vet, så jag förstår inte riktigt vad hon stoppade in alla mat du vet. Och hon blir rädd och hon berättar till någon annan. Det är en svensk tjej och hon kommer att hoppa på mig. Alla som, de flesta som hade lagstid, det var mycket mord där. Så det är väldigt, det är inte så många som sitter för knark där egentligen. Det är mest mord.
Hur våldsamt blev det?
Ja, det blev jättevåldsamt. Alltså, vi rullade och vi slog. Alltså, jag fick inga blåa ögon, ingenting. Men jag bröt med min finger i alla fall. För det var på asfalten där vi bråkade där på asfalten, vet. Så sen kom plitarna och tog mig och tog henne. Men hon blev släppt, men jag blev kvar.
Var det för att du hade slagit henne mer, eller?
Mycket möjligt. Ja. Mycket möjligt. Och du vet, alltså, livet är konstigt. Alltså, samma tjej, jag träffade henne en gång här i Älvsjö, bodde jag, i en hotell där. Jag var med en kompis och säger en kompis, men ska vi gå in där och ta en öl? Mm. Jag säger, ja, varför inte? Det var på sommar. Och vi går in, men säger jag henne som jag har slagit mig. Så tittar hon på, ja, det är du liksom, ja det är jag, och sen vi kramade och så där. Hon har såna konstiga ögon, du vet. Jag tänkte, herregud, det är precis som ingenting hade hänt liksom.
Vid ett grovt brott finns det många offer. Här är ett ung par som under fruktansvärda förhållanden förlorade livet över något så ynkligt som pengar. Men det finns också fler offer i den här historien. Bianca är mamma till 6 barn som över en natt förlorade både sin mamma och pappa när de åkte fast och dömdes till livstidsfängelse.
Jag har 3 flickor hade 3 flickor för att jag har en flicka som dog överdos när jag satt inne.
Nej.
Så jag har tre, alltså jag hade 3 och 3, alltså 3 pojkar och 3 flickor.
Hur gammal blev hon?
Hon blev 23-24. Hon dog överdos i heroin.
Det måste vara också fruktansvärt när du sitter inne och inte kan göra något.
Alltså det var ju alltså det var så himla sorgligt för att hon skulle precis hon bor ju på behandling liksom och 6 månader i Malmö, det är så när du går på behandling det är frivilligt. Ja. De är inte tvång. Så att det betyder om du får, vad heter det, återfall, då kan de inte göra någonting åt saker, då blir du utskriven.
När man behöver hjälp som mest.
Precis. Men hon sa det till mig också, mamma. Liksom det är någonting som inte stämmer med mig. Då förstår jag att någonting händer. Alltså. Mm. Och sen då visste jag inte att de hade skrivit ut henne. Jag har ingen aning det. Mm. Då är hon hos en kompis och där dör hon liksom på morgonen. Alltså, det gick ganska fort. Alltså. Mm.
Kommer du ihåg när du fick beskedet?
Jo, då skulle jag säga när jag fick beskedet. Det var den hemska beskedet jag har fått i hela mitt liv. Och då hade jag precis flyttat från Hinseberg till Ljustadalen. Och då kommer jag ha, alltså, han förståndare kom till mig och säger, kom, jag vill prata med dig. Alltså helt kallt liksom. Mm. Och går in på hans kontor och säger, ja, jag måste säga att din dotter är död. Så där, alltså rakt av. Så jag tittar, va? Vad säger du? Ja, hon dog överdos. Alltså hur skulle jag säga, få en sån besked liksom, rakt av liksom sådär. Alltså,
ingen empati eller?
Ingenting. Jag går på mitt rum, jag slänger allting. Du vet, det blir helt tokigt alltså. Mm. Men jag fick i alla fall, han var schysst på sitt sätt ändå. Varför där? Jag fick en permission på 3. Mm. Minns inte riktigt hur mycket jag kunde komma ut liksom, för att jag var tvungen att gå dit och känna kroppen och rensa alla grejer på hennes rum och sådär, och annars skulle de slänga allting liksom, så att jag hade vissa saker att göra från Ljustadalen, det ligger i Sundsvall. Mm. Det är ganska långt att åka till Malmö. Mm.
Ja. Hur tänker du om det idag liksom, att du satt inne när hon dog?
Ja, vad ska jag... Ja, man klantar sig helt. Alltså man säger, man har skulder för det självklart liksom. Men jag inte hade suttit inne, då hade det inte hänt liksom.
Det visste man inte.
Nej, men det visste man inte heller liksom. Men ja, nej, det var inte roligt när det hände, när det väl hände då liksom. Det var ju hemskt, superhemskt alltså. Uff.
Bianca berättar att det svåraste med att möta världen utanför murarna är att hon aldrig kan betala tillbaka de förlorade liven, de förlorade åren och den smärta hennes barn fått gå igenom. Jag märker också en viss bitterhet mot hennes exmake, pappan.
De ser min man som är wow, han som är... Och jag då? De har väldigt dålig kontakt med mig, det är bara pappa, 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 pappa. Och han brukar säga till mig, för att du ringer inte till dem, du gör mig... Jag ringer till dem. Det är klart att jag ringer till dem hela tiden och sådär. Mm. Men varför blir det sådär att du är den bästa? Och det är du som har... tack vare dig, säger jag, jag har mig i den där situationen. Och du berättar till dem det. Har du sagt till dem? Mm. Om du hade sagt nej, hon har inte gjort någonting. Jag hade aldrig förlorat. De har aldrig varit fosterplacerade. De har haft åt helvete mina barn på fosterplacering också. Du vet. Alltså, de har blivit misshandlade. De har blivit utnyttjade. De har blivit liksom massor med grejer liksom. Du vet, de bodde på ute på landet, den där kvinnan, du vet, hon hade loss i kylskåpet, de kunde inte äta när de ville. Alltså det var alltså de har haft ett helvete på fosterhem.
Förutom fosterhemmen såg också Bianca hur hennes barn påverkades negativt av besöken på fängelset. En lång resa och en miljö där barn egentligen aldrig ska behöva vara. Trots att hon ville träffa dem sa hon till slut stopp till besöken.
När mina barn kom och hälsade på, alltså, jag bara grät varenda jävla gång. Alltså, för att man såg på dem, du vet. Att de hade svårt, de hade jättejobbigt. Alltså. När jag får mina permissioner, jag kommer till er istället och hälsar på. Liksom. Jag vill inte att ni kommer med hit och hälsar på. Jag tänkte få deras bästa. Liksom. Okej, det gjorde ont till mig, men jag tänkte, men det är bättre liksom, det blir så där.
Det måste ha varit ett jättetufft beslut att ta.
Ja, det var det. Men det var bättre, du vet.
Det måste ha varit så jobbigt som mamma att liksom, det är några främlingar som tar hand om ens barn.
Och sen kallar de, alltså, de kallar dem pappa och mamma. Så det där är inte din pappa, det där är inte din mamma. Din mamma gör din pappa, jag är inte dem. Mm. Jag blir jätteirriterad när de kallar på dem pappa och mamma. Liksom. Mm. Det är precis som de hade satt en piripiri i arslet liksom. Mm.
Ja, det måste ju vara helt sjukt att plötsligt är både mamma och pappa borta för att de sitter för mord.
De hade precis allting liksom, och ett hem, och vi bodde jättefint i Lund liksom, och nej, det måste ju vara lite jätteförändring liksom. Och sen kom Sos och hämtade dem, och sen tog de från dagis liksom.
Ett av Biancas överlevande barn har fått utlopp för sina känslor genom musiken. Latino, Latino. Chilla cata med mina amigos. Han går under artistnamnet Ranks. Jag får tag i honom då han är på resa i Dubai. Han säger att han stöttar sin mamma till 100%. Här pratar han om sin mamma i en intervju på YouTube-kanalen Dialogiskt från år 2020. Han var 3 år när hans mamma och pappa dömdes till livstidsfängelse.
Den händelsen, den, det året, den dagen, den tidpunkten har förändrat hela mitt liv. Min mamma, hon har alltid varit en riktigt svag punkt för mig. Vem var jag? Jag var en liten kille som född i Lund från Malmö, vars mina föräldrar har gjort dubbelmord. Media brinner. Okej, tänk när detta här händer. Detta är 95. Detta är en av Sveriges brutalaste mord. Det var inte att man gick och sköt någon från en moped. Utan detta här var... Det är jätteintimt, förstår du? Och när detta här händer, det kommer ut i media, i tidningar, i ho-ho-ho-ha-ha-ha. Alla snackar om det. Och vad är jag? Det enda som, du vet... Nu de här fosterhemmen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
City Media, oh. Det enda de kan alltså jämföra med det där brottet, det är vi, jag och min syster. För det är våra föräldrar som har gjort det. Så yani, med andra ord, vi fick typ ta skiten för vad våra föräldrar hade gjort.
Efter flera år gjorde Biancas dom om från livstid till tidsbestämt. Efter 14 år i fängelse muckade hon år 2003 och har sedan dess levt som laglig samhällsmedborgare. Eller ja, det är ju vad jag hade velat säga. Men så rak och enkel blev inte Biancas liv utanför murarna. Det blev några runder till i fängelset. Men vi börjar med år 2003, då hon som 46-åring hade avtjänat sitt straff för dubbelmorden.
Hur var det att mucka? Alltså, från att ha suttit så länge?
Grejen så att jag tyckte det gick ganska... Du vet, det var efter ett tag när man började få permissionen och grejer. Mm. Det är också jättekonstigt, va? För det är mycket som har förändrat på 4-5 år. Liksom, när jag började få mina första permission, man går med plitarna och sen börjar man gå själv. Liksom. Mm. Och då åkte jag alltid natta tåg, liksom, för att jag sa jag vågar inte träffa andra människor. Liksom. Jag är jätterädd för människor. Jag pallar inte att se folk i ögonen. Det pallar jag inte. Det var någonting som... Rädsla eller jag vet inte.
Men i alla fall... Du var så van med att vara inställd eller?
Det är någonting, men jag kunde inte vara med, där är mycket folk liksom, så jag vägrade det. Så de betalade till mig nattatåg så jag åkte själv i en vagn liksom. Mm. Så att då kommer jag till morgon och var hos min dotter, hon som är borta nu. Men de första permissionen jag kommer ihåg, när jag åker tåg så står jag liksom... Försöker att ämna dörren liksom. Mm. För jag kommer till nästa vagn och... Så kommer någon bakom mig så gör sådär. Jag tänkte...
Ja, det var knappt
istället. Ja, jag tror jag skulle öppna sådär. Jag höll på. Fan, alltså riva hela sönder. Alltså den där öppnade mig. Så nej, men det så får du göra. Okej, tack så mycket. Jag blir skiträdd liksom, i ansiktet. Ja. Jag tänkte, gud vad hem. Men sådana saker händer jättemycket liksom, när du börjar gå ut själv. Liksom. Mm. Alltså, du är jätteosäker. Alltså. Mycket osäker. Alltså.
Saker som har förändrats.
Så. Ja, och sen du vågar inte göra någonting. Du vill bara sitta, du vet. Och du vågar inte fråga någonting. Alltså. Och jag som alltid varit sådär så öppet och allting, du vet. Mm.
Bianca fick ett jobb och en lägenhet genom KRIS, kriminellas revansch i samhället. Men sen hände något som fick henne att falla dit igen. Hon säger att hon var tvungen att åka till Kanada där hennes mamma låg för döden. Då hon var borta i ett par månader förlorade hon jobbet. Under resan hade hon hyrt ut sin lägenhet till några vänner som sket i att betala hyran och räkningarna. Livet med jobb och lägenhet hade gått upp i rök.
Och där. Puff igen. Min hemtelefon, alltså räkningar var ju, jag vet inte om det var 12 000 på den tiden, vad det var. Det var ju mycket, var, plus att de har inte betalt de där 3 månader.
Så inget jobb, ingen lägenhet och massa skulder?
Nej, men det här är ganska sjukt. Alltså, du har en timme på dig att ta det du ska ha. Alltså, jag lämnar så mycket grejer där, du vet. Alltså, skorna... väskor, kläder. Jag visste inte vad jag skulle ta med mig. Liksom. Man blir alltså så fosé. Och jag hade hund också, du vet. Jag ringde några kompisar som kunde hjälpa mig. Så jag fick bo hos dem och sådär. Men jag fick inte... Jag lämnade hela entréa, hela lägenheten, du vet. Hela lägenheten.
Och där började det igen, då gick det liksom. Lite där, 3 månader, 6 månader. Så i total, jag tror jag har suttit in 20 år liksom.
Bianca gick tillbaka till sitt kriminella jag. Bara 3 år efter hon hade muckat från sitt straff för dubbelmorden. Vid minst 17 tillfällen åkte hon fast. Ofta med kortare fängelsestraff som följd. Främst ägnade hon sig åt stölder och häleri i stor skala. Vid en husrannsakan hittade polisen datorer, iPads, kamera och annat Bianca inte kunde förklara bort. Hon har också, tillsammans med manliga kompanjoner, vid flera tillfällen åkt från affär till affär och snott allt från dyra märkeskläder, klockor, parfymer och solglasögon till att ha snott oxfiléer på Willys. Hon livnärde sig helt enkelt som yrkestjuv.
Men jag snackade om stora stölder. Liksom. Jag gick och hämtade jackor liksom, och på flera tusen. Alltså jag kände på varje dag nästan 10 000 av våra kläder. Liksom. Sådana bara pick-performer. Allting pick. Alltså bara bra marker. Liksom. På den tiden kunde man göra det. Nu, alltså det, nu när man ser, jag tänkte ibland, liksom, jag vågar inte ens röra någonting för att du tar någonting. Beep! Så det blir... Så jag vågar inte ens röra dem. Jag går så där, du vet. Alltså, jag är jätterädd och så fort det blir pippar liksom. Ja. Så blir jag jätterädd. Och jag jobbade så där. Jag gjorde en väska som man gjorde. Så att den larmen inte tjuter när man går ut. Vet.
Jaha. Så att det hörs liksom ingenting. Det är någonting som gör så att larmet inte funkar. Vad var det då? Någon bly i? Eller vad?
Nej, det är foliopapper.
Jaha.
Då gör de väska i foliopapper. Det är många lagar, så det minns, om du köper till exempel 2 stora foliopapper liksom, sådär, de största, då gör man en väska liksom i det. Aha. Men då måste man tejpa, så det är en stor procedur, men det blir som en fin påse liksom. Så lägger man alltid där, och hej då.
Var du ganska duktig tjuv?
Ja, det måste jag säga. Perfum, alltså det är inte bara jackor, alltså jag var jättekänd för att jag sålde mycket perfum liksom. Jag kunde ta 100 perfum, 150 perfum per dag liksom. Förut var alla perfumer ute, nu det finns inte ens, du måste prata med dem, alltså jag måste prova den där perfumen. Förut det fanns alla perfumer där ute, inte nu, du hittar inte någon perfum utanför nu.
Det kanske är på grund av det.
Jag tänkte liksom.
Men vad var det som var den droppen då som gjorde att du bestämde dig att inte falla tillbaka i brott?
Ja, man blir äldre också. Mm.
Men det ser ju ännu mer oskyldig.
Ja, det gör jag.
Vad tänker du om framtiden då?
Nej, framtiden tänker jag. Alltså, jag är ganska nöjd med mitt liv just nu. Liksom, och att jag har jobb och ja, jag har någonting att se fram emot. Mina barnbarn, mina hundar och... Jag har andra tankar liksom, jag tänker inte så tillbaka liksom. Det är precis som jag förtränger det också. Det är likasom min dotter liksom, jag förtränger det. Det är precis som jag ska träffa henne nu igen. Och, alltså den där mörka tiden som jag har bakåt, det vill jag inte komma ihåg liksom och sådär. Så jag kommer fram liksom, jag vill inte komma bakåt liksom så att det blir så där.
Mm. Hur känns det idag då att prata om de här sakerna?
Nej, det känns bra. För att alltså, vi pratade mycket också när jag jobbade på KRIS. Jag jobbade på alla skolor och pratade om mitt liv och allt sånt där. Alltså, självklart, man berättar inte alltid inom... Men jag berättade lite om vad jag hade gått igenom. Att de måste tänka för liksom, innan de gör sånt där liksom. Så att jag är ganska van att prata liksom, om det. Fast jag har aldrig pratat om det som har hänt som vi har gjort med dig nu. Mm. Det är första gången. Alltså.
Ja, det uppskattar jag.
Mm. För att det är inte så lätt att öppna sig med vem som helst, du vet, det beror på. Alltså det måste komma, man måste känna någon kemi eller sånt. Det kommer kanske en sån där, då berättar inte jag liksom. Mm.
Vad vill du säga till de lyssnarna som tänker ändå att du har gjort det här, alltså att du var med och
jag
gjort
med,
mordet? Ja. Vill du säga någonting till dem?
Nej, jag som sagt liksom, om jag skulle brida liksom klockan tillbaka liksom, så skulle jag absolut inte ha gjort det nu om jag tänker nu. Liksom. Mm. Då hade jag aldrig gjort det om jag hade tänkt på alla konsekvenser, om jag inte hade förälskat och alla de där grejerna. Det hade jag aldrig gjort det. Liksom. Aldrig. Liksom. För att, som jag säger nu, Jag tänkte på ingenting. Liksom. Jag sköt i mitt jobb, jag sköt i allting liksom, bara för att följa efter en man. Liksom. Mm. Det han sa. Alltså, jag tänkte inte på deras familj, jag tänkte på ingenting. Liksom. Jag bara gjorde det. Liksom. Det var en sån konstig... Jag förstår inte vad jag tänkte då. Liksom.
Tänker du att fängelsetiden ändå lärde dig någonting?
Nej, jag tror inte att fängelse lärde mig någonting. Jag tror det lärde mig mera brott. Liksom, för att, vad gjorde jag bra i fängelse? Ja, jag studerade engelska till exempel. Jag studerade lite annat. Så att något bra har jag fått därifrån. Men annars liksom, är det mera brott du lär dig. Liksom, och du planerar flera grejer. För att det snackas bara om brott där inne. Va? Så när du kommer ut och säger att ska vi träffas och göra detta? Ja, självklart liksom, ska vi göra det.
Men det kanske behövs några runder innan man liksom verkligen kommer till sig.
Innan man fattar galoppet tror jag. Jag tror det också. Jag tror det är mycket det. Liksom, snabba pengar liksom, och det är bra om man har ett hem och man har ett jobb. Liksom. Då har du inte tid att tänka på de där grejerna. Liksom. Inte stå liksom, när du ska betala. Fan, jag har inte pengar. Jag måste göra mer bra för att göra detta. För att kunna betala hyra. För att betala med internet. För att betala telefonen. Liksom. Men nu är det inte alls så. För att vänta på dina pengar. Och då så fort pengarna kommer den 25. Det är första jag gör och betalar. Liksom.
Det är inte samma stress.
Nej, absolut inte. Så jag tycker det har blivit stor skillnad där det gäller mitt liv nu när det var förr. Alltså. Fast jag har ett bra liv också i början. Det finns emellan där. Liksom. Jag har haft en bra liv och i mitten har det blivit ett helvete. Och nu kommer jag tillbaka till det bra livet igen.
Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freje och du får jättegärna höra av dig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanförmurarna@gmail.com.
Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv Podme-produktion från Tredje statsmakten. Reporter var Josefin Freje. Producent för avsnittet var Robin Jonsson. Exekutiv producent hos Podme var Sofia Neves.